Vi har avhandlat de första 13 verserna och sett att där Paulus stod upp och höll ett försvarstal för lagen och sa att lagen är helig, lagen är rättfärdig, lagen är god. Det är inte lagens fel att det har gått snett. Ett liv i överensstämmelse med Guds lag, det är ju egentligen ett väldigt tjusigt liv och ett liv som har goda effekter på hela den mänskliga tillvaron. Om alla levde efter Guds lag, då skulle vi inte ha några problem på jorden. Guds lag är god. Men hur kan då det som är gott, säger han i vers 13, bli mig till död? Ja, det var inte lagen som blev mig till död. Det var synden som uppväcktes genom lagen. För synden, sa vi förra gången, använde till och med lagen för att förleda mig till ännu mer synd. Och avslöjade därmed min egen syndfullhet. Lagen har så demonstrerat syndens oändliga syndfullhet i det att synden till och med kunde manipulera med någonting som var gott för att framhärda i sina onda syften. Genom att vi gör det som vi egentligen vet är rätt och riktigt, att vi går emot det som vi vet är rätt och riktigt och att vi går emot det som är förbjudet av Gud, genom det så avslöjar människan ännu mer sin syndfullhet. Och så har Paulus bevisat liksom att lagen kan inte tjäna till rättfärdiggörelsen. Lagen kan inte tjäna till helgelsen. Det måste finnas en annan väg. Och i de sista verserna, 14 till och med 25, så försöker Paulus ytterligare visa på syndens fruktansvärda makt, men också lagens fullständiga oförmåga att helga. Och det är inte så att Paulus försöker ursäkta sig och försöka avsäga sig ansvar när han säger att det är inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig, som gör det onda som jag inte vill eller som hindrar att göra mig det goda som jag vill. Det har varit många diskussioner om huruvida de vers 14 och framåt handlar om en icke-kristen människa eller om det handlar om en kristen människa. Jag har kommit till den slutsatsen att det handlar om en på nytt född människa, med anledning av att han först säger i vers 14 att lagen är andlig. Att ha den insikten att lagen är andlig, det fordrar, tror jag, en andlig födelse. Att kunna säga att jag vill göra lagen, jag har min lust i lagen, det fordrar också en ny födelse. Att kunna säga att jag hatar det onda, jag hatar att göra det som lagen säger att jag inte ska göra. Och insikten om den inneboende onda naturen tillhör också den på nytt födda människan. Och inte minst att hon, som Paulus i vers 25, likasom vet var befrielsen ligger, nämligen i Jesus Kristus. Men i mina lemmar ser jag en lag som ligger i strid mot den lag som finns i min på nytt födda håg. Jag upplever att det är den konflikt som Paulus beskriver här. Och en konflikt som alla kristna genomgår någon gång under sin kristna utveckling. Men om jag är friad från synden och lagen, som ju Romarbrevet 6 och halva 7 kapitlet har förkunnat, varför händer det då att jag fortfarande gör det onda som jag inte vill? Och att jag fortfarande inte gör det goda som jag vill göra? Varför händer det då fortfarande att jag likasom lider nederlag inför lagen och synden? Jo, det faktum kvarstår. Att ingenting gott bor i min syndiga natur. Den förblir oförändrat syndig. Gud har heller inte väntat sig att den sidan av din person skulle utvecklas och förfinas. Han har istället ordnat ett kors på vilket den skulle korsfästas. Han har istället ordnat det så att vi genom vår identifikation med Kristus, illustrerat i dopet här idag, vi genom vår identifikation med Kristus skulle kunna ha rätt att räkna vår gamla natur såsom korsfäst, död och begraven med Kristus. För att inte längre vi skulle behöva leva i herraväldet under den gamla naturen. Men vetskapen om den gamla naturens oföränderliga väsende har en positiv effekt hos den kristne. För den vetskapen driver henne ständigt till ett beroende av den heliga ande. Och det var dit Paulus ville komma, tror jag, med den här beskrivningen utav konflikten. Paulus är inte pessimist. Paulus är realist. Om den kristne fortsätter att leva under lagen, drabbas han av den strid och den förtvivlan som Romarbrevet 7 beskriver. Varför tillåter då Gud egentligen att den syndiga naturen finns kvar hos en på nytt född människa? Vore det inte lättare för Gud att liksom bara ta bort den syndiga naturen hos oss, avlägsna den på något sätt så vi skulle slippa den här konflikten som vi plågas så ofta utav? Jag tror att Gud har lämnat den kvar på flit, så att säga. Och jag ska ge några skäl till det. Jag tror att Gud vill att den ska finnas kvar under vår jordevandring för att vi ska hållas medvetna om den syndfullhet som vi har blivit frälsta ifrån. För att vi ska vara medvetna om syndens styrka och makt, men samtidigt vara medvetna om att det har vi blivit frälsta ifrån, och därför stämmas till tacksägelse och tillbedjan till Gud som har frigjort oss ifrån den gamla naturens herravälde. För det andra så tror jag den finns där för att vi ska lära oss att räkna oss själva såsom döda till den gamla naturen, och lära oss att räkna oss själva såsom levande endast till Gud. För det är när vi lever i den här konflikten, och när vi kommer in i den här konflikten, som vår tro utmanas. Det är först då som vår tro utmanas att tro att vi verkligen är döda till synden. En sån tro skulle ju aldrig vara nödvändig om den gamla naturen vore utplånad hos oss. Då skulle det vara ganska lätt. Då skulle vi inte behöva vandra i tro. Då skulle vi inte behöva lära oss att vandra i beroende förhållande till den heliga ande. Då skulle endast kapaciteten att göra det goda finnas hos oss, och ingen konflikt finnas för handen som vi måste lösa genom tro. För det tredje så tror jag den syndiga naturen finns där för att vi ska lära oss att förbliva i Kristus. Att stanna kvar hos honom, att vara beroende av honom, lära oss att vandra i den heliga ande. Om det bara funnits en kapacitet att göra det som är gott hos oss, då skulle vi inte behöva ens den heliga ande kanske. Och jag tror för det fjärde också att det förhärligar Gud ännu mer att vi trots vår syndiga naturs närvaro ändå kan leva en helig Gud till behag. Det är liksom en ännu större manifestation av Guds kraft och makt än om vi bara hade en disposition i oss för det som är gott. Men nu framstår den oerhörda kraften i Kristi uppståndelse och kraften i den heliga ande ännu mäktigare, därför att den kan framverka ett seger i kristet liv trots att det hos oss finns en syndig natur. Och så blir Gud ännu mer förhärligad på det sättet. Och så tror jag kanske att den syndiga naturen finns där hos oss under hela jordevandringen för att vi ska längta efter Kristi tillkommelse. Och längta, som Paulus säger, efter den dag då han ska frigöras från de jordiska banden och fullständigt kunna förhärliga Gud i en annan värld. Det ska finnas en längtan att liksom bli kvitt denna konflikt slutgiltigt någon gång, och den längtan sträcker sig till Kristi tillkommelse. Alltså, säger Paulus i vers 17, är det inte jag, det vill säga den på nytt födda människan, som gör det onda, utan synden som bor i mig. Och vers 18, och i syndanaturen bor icke något gott, bor ingen förmåga att kunna behaga Gud. I det åttonde kapitlet så kommer vi att läsa så småningom att det som är i ett kötsligt sinne kan inte behaga Gud, inte ens vill behaga Gud. Utifrån sin egen natur kan människan tydligen inte göra någonting som är behagligt inför Guds heliga ögon. Där vill vi protestera. Det var väl också konstigt. Kan inte människan göra goda gärningar inför Gud? Jag har gjort många goda gärningar som jag är säker på att Gud tycker om. Ja, i människors ögon och i dina egna ögons bedömning så kanske det är goda gärningar. Men inför Gud är det inte det. Inför Gud är det inte så att den gamla naturen kan producera vad som är välbehagligt i hans ögon. Det måste till en ny födelse. Det måste till en ny födelse. Paulus hade gjort denna viktiga upptäckt att ifrån sin gamla natur hade han ingen hjälp att hämta när det gällde att behaga Gud. Tvärtom. När han förlitade sig till sin gamla natur och sina egna ansträngningar fann han sig ständigt jäckad, och han tvingades inse att
hos mig själv i min gamla natur bor inte någon förmåga att behaga Gud. Istället gör jag det onda fast jag inte vill det. Jag vill det inte på grund av att jag har fått en ny håg. Och det goda som jag på grund av min nya håg vill göra, det kan jag inte göra på grund av den gamla naturens herravälde. Det är här så många människor lever i en gärningsreligion och tror att de lyckas prestera vissa gärningar som de kan beteckna för rätt så goda och hyfsade, så ligger de också ganska bra till hos Gud. Det är att bedra sig själv, att tro att man kan klara det själv. Det är hopplöst, säger Bibeln. Gud har förklarat själva roten vara ond. Jesus själv sa, det är från hjärtat, människans innersta, som de onda tankarna uppstår. Det är ifrån människans innersta som hatet växer fram. Och så kommer det ut i yttre handlingar och beteenden i form av mord, äktenskapsbrott, tjuveri och så vidare. Men det börjar inifrån och går utåt och inte tvärtom. Hur skulle det då kunna vara möjligt om roten är ond för frukterna att bli goda? Det är bristande logik. Paulus säger i vers 19, jag vill ju göra det goda. Jag önskar att jag kunde kontrollera mitt temperament. Jag önskar att jag kunde kontrollera min tunga. Jag önskar att jag kunde bryta den och den ovanan. Men jag kan inte. Jag har försökt. Det går en tid, men så pladask igen tillbaka. Önskan finns där, men förmågan finns där inte. Och så säger han i vers 22-23, jag finner alltså i mina lemmar en lag, nämligen syndens lag, den syndiga naturens lag, som ligger i strid med den lag som finns i min håg, med den princip som finns i min håg att vilja göra det goda. Och så är det en konflikt mellan min vilja och min förmåga. Jag vet inte om du har brutit högerarmen någon gång, om det är högerhänt. Men jag har inte gjort det, men jag har försökt att ibland skriva med vänster hand. Och det är knappast läsbart alls. Och du vet, att börja borsta tänderna med vänster hand för mig, det skulle bli dåligt gjort. Det skulle bli tandkräm över hela ansiktet. Tänk dig att skala ägg med vänster hand. Tänk dig att tvätta sig, raka sig. Det skulle jag aldrig våga mig på, inte med rakhyvel i alla fall. Med vänsterarmen, att äta, att sköta vardagens omständigheter. Med en arm som inte är tränad och förmår detta. Vänsterarmen och handen lyder lika som inte hjärnans önskningar. Det är ingenting fel på hjärnans önskningar. Den vill det rätta, men min vänsterarm förmår inte att uträtta det. Den ligger i konflikt med hågens önskan. Jag upplever en lag i min vänsterarm som strider mot viljan i min håg. Och det jag vill, det förmår jag inte, hur gärna jag än skulle vilja. Jag finner det omöjligt. Och så är det med den kristne som utifrån sin egen kraft försöker klara av helgelsen. Hon finner två principer verksamma i sitt kristna liv. Önskan, viljan att göra det goda, det rätta. Men syndanaturens kraft som ständigt kontrollerar hennes tankar, hennes sinne, hennes ögon, hennes lemmar. Och hindrar henne att göra vad hon vill göra. Och så finner hon sig i nederlag. Trots sin önskan, oförmögen att kontrollera den gamla naturen. Och därför drivs hon liksom Paulus att utropa, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Vem ska befria mig från denna synda natur? Som hos mig producerar döda gärningar. Människan blir besviken. Hon blir utarmad på sig själv. Hon drivs in i hörnet i hopplöshet. Hon är färdig att ge upp. Hon känner bördan av den gamla naturen, lika som bur hon på en död kropp, säger Paulus. Och kanske han tänkte på hur det var där hemma i Tarsus. För vi vet enligt historien att när en mördare hade mördat någon och blev gripen, så gjorde man det ganska obehagligt för den dömde mördaren. Han tvingades under några dagar att bära den dödes kropp på sin rygg, fastbunden på sin rygg. Tvingades han gå omkring med en död kropp. Det måste vara en fruktansvärd känsla. Och att inte kunna skaka av sig denna döda kropp. Bunden till honom själv. Han ville bli fri. Han kunde inte bli fri. Och så upplever den kristne i Romarbrevet 7. oförmögen att göra sig fri ifrån denna dödens kropp som liksom tynger mig ner, istället för att jag skulle vilja bli lyft upp som jag så gärna vill, leva ett liv i seger. Observera nu noggrant vad Paulus säger i vers 24. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig? Han säger inte hur ska jag bli frälst. Han säger inte hur ska jag bli befriad från syndens herravälde. När en kristen frågar hur, då är den kristne fel i sin sökan, för då letar hon fortfarande efter en teknik likasom. Vad ska jag göra för att bli fri från det här? Säg mig några regler som jag ska följa för att likasom lura bort den gamla naturen. Har du något recept som jag ska följa för att bemästra den gamla naturen? Paulus säger inte hur, han säger vem. Och därigenom tillkännager han att han har insett att räddningen måste komma utifrån. Den kan inte komma från mig själv. Han har kommit till det stadiet då han är utarmad på sina egna möjligheter. Och han frågar inte efter någon ny andlig teknik som han ska lägga sig till med för att bemästra den gamla naturen. Ingen ny handlingsplan, utan han frågar efter en person. En person som utifrån kommande ska frälsa och rädda honom. Vem ska frälsa mig? Du ser, segern måste komma utifrån. Den kan inte komma från dig själv. För om jag är utelämnad åt mig själv, då måste jag ständigt förbli slav under min gamla naturs herravälde, trots mina goda föresatser. Och här kämpar många kristna som sitter i det här rummet idag. Jag vet det, för det är så vanligt förekommande. Och därför är jag glad att Paulus har gett oss Romarbrevet 7, för att vi ska känna igen oss. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Varför? Jag vill ju. Åh, det är synden som bor i mig. Arma människa, hur ska jag då bli fri? Inte hur. Vem ska bli fri av mig? Vem ska bli fri av mig? Lösningen är alltså, som man utropar i vers 25, triumferande: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Observera, inte med Jesu hjälp, utan genom Jesus. Uttrycket genom Jesus Kristus betyder inte att Jesus ska komma och göra någonting för mig nu. Att han ska komma till min undsättning i min akuta kris, när lika som jag har gjort vad jag kan, och nu kommer han och lägger till sin hjälp, då ska det gå bra. Jag uppfyller min del och så kommer han och gör resten lika som. Nej, det betyder istället att all räddning finns i Kristus, på grund av vad han redan har gjort. Genom Kristus betyder att det finns någonting i Kristus som redan har utförts och som jag är i behov av. Och vi vet vad det är. Vi har redan läst det den här morgonen. Den gamla människan har blivit korsfäst med Kristus, för att syndakroppen ska göra som intet, mista sitt herravälde, frånta sitt herravälde och sin auktoritet över mig. Korsfäst med Kristus, död och begraven. Och den helige andes uppgift, mina vänner, som vi nu kommer in på i 8 kapitlet, det är att hålla den gamla naturen på dess rätta plats, nämligen på korset. Det är den helige andes uppgift i oss, att visa den gamla naturen var den hör hemma, på korset, i graven, fråntagen all auktoritet över oss. Faktum är alltså, vi har dött med Kristus. Tron kommer in och tillägnar sig detta faktum. Den helige ande kommer in och förverkligar detta faktum i vår erfarenhet, i den personliga dagliga vandringen. Romarbrevet 7 beskriver alltså den kristnes konflikt med den inneboende synden. En konflikt som alltid resulterar i nederlag. Och Gud har inte väntat sig någonting annat heller. Så länge vi kämpar i egen kraft, då går det så. Det är signifikativt att det 7 kapitlet handlar främst om lagen och jag. Ordet lag förekommer 20 gånger. Ordet jag förekommer 16 gånger. Men den helige ande bara en gång. I det 8 kapitlet däremot förekommer ordet lag bara 4 gånger, medan den helige ande förekommer 20 gånger nämnt. Det säger lite grann om tonvikten i dessa kapitel. Romarbrevet 7 är lika som den kristne som försöker klara helgelsen på egen hand. Det är gör det själv-modellen. dömd att misslyckas. Men ändå är det viktigt att genomgå den här konflikten, tror jag. Nämligen att man själv börjar inse att man ingenting förmår. Att man är dömd att misslyckas. För den konflikten, den förbereder mig för Romarbrevet 8 och de fantastiska sanningarna där. Och det är långt bättre, min vän, att uppleva konflikten i Romarbrevet 7 än att förbli en likgiltig och bekymmerslös kristen. Det är först när vi kommer till slutet av våra egna resurser som vi börjar kunna uppskatta och njuta av vår ställning i Kristus. Det är först då som vi drivs att kultivera vår tro på det faktum att vi är döda med Kristus. Och att vi har fått en segerställning i honom. Det är förutsättningen för det nya livet. Romarbrevet 7 är egentligen en av Guds viktigaste lärosalar. Och utan att vi har kommit in i den lärosalen kan vi liksom inte få träda in i den ännu högre lärosalen, om jag så får säga, Romarbrevet 8. Och de fantastiska sanningarna som där läggs fram för oss. Det kan alltså vara nödvändigt för dig, min vän, att först gå igenom den smärtsamma erfarenheten av självnederlag. Du kanske börjar bli mogen nu för att lyssna till vad Gud har att säga. För att lyssna till vad Gud har gjort för dig. Och så kommer Romarbrevet 8. En av de mest gnistrande klenoderna i hela den skrivna uppenbarelsen. Ja, det är segerhymn från början till slut. I Romarbrevet 8. Alla de 39 verserna. Det börjar med det triumferande utropet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Det slutar med den starkast tänkbara försäkran om att ingenting kan någonsin skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vilket kapitel är du beredd att ta emot? Vers 1 är egentligen en summering av hela argumentationen om rättfärdiggörelsen, allt ifrån kapitel 1. Och egentligen så sa vi att kapitel 6 och 7 är ett förtydligande, en förtydligande parentes. Det skulle passa att gå från Romarbrevet 5:21 direkt in i kapitel 8 kanske. I Romarbrevet 5:21 står det att så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden, syndens välde alltså, så skulle nu nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde, sin regering till evigt liv. Och det genom Jesus Kristus vår Herre. För det finns nämligen ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Det ser du hur det passar att komma in i 8 kapitlet därifrån. Den kristne har alltså genom Guds handlande i nåd förts in i en ställning i Kristus. Där hon inte längre, eller där det inte längre finns någon som helst grund för anklagelse eller fördömelse, nu eller någonsin. Det var mycket laddat det jag sa. Den kristne har genom Guds handlande i nåd förts in i en ställning i Kristus. Där det inte längre finns någon som helst grund, vare sig till anklagelse eller fördömelse, nu eller någonsin. Och det tål att tänka på. Det finns ingen fördömelse över den kristna människan. Det kommer aldrig att finnas någon fördömelse över den kristna människan. Den kristne är nämligen människa som aldrig kan bli fördömd. För den kristna människan är en människa som är i Kristus. Och trots vår medvetenhet om egen bristfällighet har den kristna människan i Kristus en orubblig, oföränderlig rättfärdig ställning inför Gud. Mitt i vår känsla och medvetenhet om egen bristfällighet så är vi rättfärdiga inför Gud. Då finns det ingen anledning för oro. Det finns ingen anledning egentligen att känna sig fördömd. Den kristne har egentligen ingen laglig rätt att någonsin känna sig fördömd. Den kristne borde egentligen aldrig tillåta sig att känna sig fördömd. Även om djävulen gör allt för att vi ska känna det så. Alla våra synder. Förflutna synder, nuvarande synder Och framtida synder har Gud nämligen handskats med på korset. Det är inte bara så att vi har blivit försonade från det som vi en gång har gjort. Vi är försonade nu när vi lever i vår bristfällighet. Och vi är försonade inför framtiden. Ingenting kan någonsin igen föra den kristne in under fördömelsen. Den kristne har blivit tagen ut ur syndens och lagens välde. Där hon var under fördömelse. Och satt in under nådens välde. Där det inte finns någon fördömelse. Är inte det en farlig lära det, pastor Hellsten? Ja, det anklagades Paulus för. I 6:e kapitlets början, efter det att han hade sagt att synden är stor, det överflödar nåden ännu mycket mer. Ja, men då låt oss fortsätta att synda då, så nåden kan få överflöda. Bort det, omöjligt. Det kan inte få en sådan vändning. Hemligheten är ju att den kristne människan är i Kristus. I 5 talar vi om det här. När vi kom till Kristus, eller innan vi kom till Kristus, så hade vårt skuldkonto, fulltecknat inför Gud. Vårt tillgodokonto helt tomt. Vi kom bara med skuld. Men när vi tog emot Kristus så förändrades allt det. Skuldkontot raderades ut och blev tomt. På vårt tillgodokonto införde Gud i sin nåd Kristi rättfärdighet. Och min vän, Gud tänker inte ändra på det kontot. Det är en juridisk handling. En transaktion som Gud i nåd har gjort med våra liv på grund av vår tro på Kristus. Att bli frälst betyder inte bara att få sina synder förlåtna. Det betyder att få en rättfärdig ställning inför Gud. Ja, att få sig tillräknat Kristi egen rättfärdighet. Vi har blivit iklädda Kristus. Dopet illustrerar detta. Iklädda Kristi rättfärdighet. Vi har blivit tagna från syndens välde och kommit in under nådens välde. Och Gud tänker inte ändra på det. Han har inte sagt, nu ska vi se på ditt bordsskick här om du är värd att stå kvar under nådens välde. Och så han skulle granska våra liv med hotfulla blickar för att se första möjliga chans att ta oss tillbaka in under fördömelsen. Vi har kommit in under nådens välde och det betyder att allt Guds handlande med oss från den stunden är bestämt av Guds nåd och inte av lagen. Vi har blivit frigjorda från lagen. Gud har förklarat oss rättfärdiga fastän vi ännu är kvar i ett bristfälligt väsende så länge vi lever på jorden. När vi var kvar i Adam delade vi alla de konsekvenser som det innebar att ha Adam till huvud. Vi delade syndens lag. Vi delade dödens lag. Vi var under syndens och dödens välde. Hemfallna åt domen. Oförmögna att göra det som behagade Gud. Men när vi är i Kristus så har vi del av alla de förtjänster som finns i Kristus. Fastän vi själva inte var med på korset. Så har vi nu genom vår tro fått oss till god och räknat alla Kristi förtjänster. Vi har del i hans segrande korsfästelse. Vi har del i hans begravning från den gamla människan. Vi har del i hans uppståndelse till ett nytt liv. Vi har del i hans himmelsfärd. Vi har del i hans tronbestigning. Han har satt oss med Kristus i det himmelska. Han tänker inte ändra på det. Vi är i Kristus. Jag har del i allt vad Kristus har gjort för mig. Han har burit fördömelsen. Hur skulle den då någonsin kunna drabba mig? När en kristen faller i synd så upphör hon inte att vara en kristen. När en kristen syndar blir hon inte utkastad och fördömd. När en kristen syndar, syndar den kristne nämligen i egenskap av barn. Inte som en rebell emot Guds lag. När en kristen syndar så har den kristne visserligen all orsak att känna sig sorgsen och skamsen. Därför att när en kristen syndar så syndar hon emot kärleken. Men inte emot lagen. Hon har blivit friad från lagens hot över sitt liv. När en kristen syndar bör hon känna sorg. Och det gör hon på grund av den bedrövade helige ande som bor i henne. Hon bör känna skam över att ha sårat en som älskar henne. Och hon känner det ännu svårare att ha fallit i synd efter att hon har sårat någon som hon själv älskar högt. Men hon har inte syndat emot lagen. Hon har blivit tagen ut ur lagens välde. Hon står inte längre under lagen. Det är vad kapitel 6, vers 14 har sagt oss. Synden ska inte råda över er eftersom ni inte står under lagen längre utan under nåden. Och sjunde kapitlets fjärde vers. Vi har dött bort ifrån lagen. När du får grepp om den här underbara sanningen, min vän, då kommer hela ditt kristna liv att bli revolutionerat. Det finns ingen fördömelse någonsin. Det kommer aldrig att finnas det. Startpunkten för helgelsen ligger just där. Men om jag ska börja mitt kristna liv ovetande om kanske Guds fördömelse kommer över mig imorgon om jag inte lyckas hålla beteendet så snyggt som det borde vara. Då levs det kristna livet i en fruktan som inte hör hemma i nådens välde, bara i lagens välde. Jag är i Kristus. Och det finns ingen fördömelse oavsett hur eländig och hur dålig jag för tillfället må känna mig. Jag är i Kristus och det innebär att jag delar allt vad som finns i Kristus. Att vara i Kristus betyder att det som är sant om Kristus, det är också sant om mig. Finns det någon fördömelse över Kristus? Nej, det förstås. Finns det någon fördömelse över den som är i Kristus då? Naturligtvis inte. Skillnaden mellan en icke-kristen som syndar och en kristen som syndar kan liknas vid skillnaden mellan att överträda den svenska lagen å ena sidan och å andra sidan mellan att begå en gärning som är misshaglig för en annan familjemedlem. Att såra någon som man håller av och som tillhör en. I det ena fallet så har min synd med lagen att göra och den fäller mig som brottsling. Men i det andra fallet, I den kristne syndande, så har det med ett personligt förhållande att göra. Och då är det väl inte annat än naturligt att det känns svårare att synda som kristen. Därför att nu har min synd inte med en opersonlig lag att göra, utan min synd har med mitt förhållande till en person som jag älskar att göra. Det är alltså alls inte så att denna förkunnelse leder till lättfärdigt syndande. Då har du inte förstått den härliga sanning som finns. När min fru sa till mig faktiskt att hon lovade att vara mig trogen in till livets slut, så sa jag inte på något sätt i förtjusning, vad bra, då kan jag göra som jag vill. Utan när det förbundet ingicks, och hon gav mig trohetslöftet, så förband det mig ännu mer att vandra henne till behag och i kärlek till henne. Och det skulle såra mig ännu mycket mer och gör när jag förbryter mig emot henne på något sätt. Så är det med den kristne när han syndar. Han sårar kärleken. Men lagen har ingenting att säga. Och därför finns det heller ingen fördömelse. För det är bara när vi är kvar under lagen som det finns fördömelse. Nu såras gemenskapen. Nu såras det personliga förhållandet. Och det är nog så svårt det. Vetskapen om att det inte finns någon fördömelse för den kristne öppnar inte dörren till synden utan uppfordrar till helgelse. Jag har egentligen nu fått en ännu högre standard genom vilken synden blivit ännu mer anstötlig för mig. Genom vilket synden blivit ännu mer avskyvärd och värd att hatas. Vetskapen om att jag är i Kristus försvårar för mig att synda. Så är det. Den kristne som förstår vad det innebär att vara i Kristus är en människa som kommer att hata synden långt mer än den som står under lagen. Hur har vi blivit frigjorda från fördömelse? Ja, vers 2 säger, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Observera tempusformen där. Har gjort mig fri. Det har ägt rum i det förflutna återigen. Frigörelsen ägde rum i Kristi död och uppståndelse. Livets andes lag betyder att en ny princip är rådande i mitt liv. En ny makt, inte lagens makt. En ny princip har fått auktoritet över mig. Ett nytt förbund är jag inne i. En princip som är starkare än syndens och dödens lag. Precis som när en spik ligger på bordet och du tar en magnet och håller över den. Du vet att gravitationslagen eller tyngdkraften fortfarande har sin verkan på spiken och egentligen drar den neråt. Men när magneten kommer så fylls hela spiken av denna magnetiska kraft och den dras uppåt mot magneten. Så är det med livets andeslag. Den är starkare än syndens och dödens lag. Och medan vi lever här på jorden så finns fortfarande syndens och dödens lag närvarande. Men Gud vare lov, den helige andes kraft är starkare och den kan lyfta Guds svaga barn till ett högre plan. Så är det. Livets ande, det är den ande som tillför liv. Ett nytt liv, en ny makt, en ny princip. Det är den heliga ande som implanterar oss i Kristus. Nu är vi i Kristus och lever ett liv i anden genom andens kraft. Vi är inte längre under lagens välde, vilket medförde synd och död. Vi är under nådens välde. Därför finns det inte längre någon fördömelse. Vi är inne i ett nytt förbund. En ny juridisk förbindelse som innebär att vi lagligen frigjorts från det gamla under vilket vi förr höll oss fångna, nämligen från synden och döden. Den har ingenting med oss att göra längre. Där Herrens ande är, där är frihet. Vad lagen alltså inte kunde göra, säger nu tredje versen som vi ska sluta med. Vad lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud. Lagen var god och helig och rättfärdig. Men lagen kunde inte frambringa den rättfärdighet hos oss människor som den krävde av oss. Lagen kunde tala om för oss hur det borde vara. Men lagen kunde inte ge oss kraften att göra det. Istället förde den oss in under skuld och fördömelse. Utan att kunna befria oss från vår känsla av fördömelse. Ännu mindre rättfärdiggöra oss förstås. Och ännu mindre helga oss förstås. Och ännu mindre ge oss kraft att behaga Gud förstås. Ändå, mina vänner, så var det alltså inte fel på lagen. Det har vi sett i sjunde kapitlet. Den var rättfärdig, helig och god. Problemet låg istället i det att den måste arbeta genom oss. Lagen var inte svag, men när den måste arbeta genom oss, då var den dömd att misslyckas. För när lagen skulle framverka sina rättfärdiga krav, då var den beroende av våra ansträngningar. Och då gick det inte. Att lagen misslyckats med att skapa rättfärdighet och liv, det beror på att den måste arbeta genom vårt kött, genom vår natur, genom vår svaga och syndiga natur. Om du skulle gå till en möbelsnickare och säga att jag skulle vilja beställa en vacker fåtölj här i en viss träslag. Och du ritar upp hur den ska se ut. Jag ska själv komma med virket imorgon. Och så kommer du dagen efter dragande på en gammal multen och masketen stock. Som du menar att han ska göra en fin möbel utav. Och han börjar och han försöker, men trävirket bara rinner honom genom händerna. Så ruttet och förstört är det. Han kan inte göra någon vacker möbel av det. Det var inte fel på möbelsnickaren, va? Han var duktig den snickaren, ska jag säga det. Han kunde göra möbler annars. Men nu fick han ett sånt dåligt råmaterial i sina händer att han misslyckades med intentionerna. Det gick sönder. Det föll sönder i hans händer likaså. Och lagen bara visar oss att vi var ett hopplöst material att arbeta med. Vi kunde aldrig bli vad lagen ville. Lagen misslyckades inte på grund av att den var svag, men på grund av oss. Men det som varken lag eller människa kunde åstadkomma, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Och här, mina vänner, här bryter nåden in lika som solen genom en regntung himmel. Nåden kommer in och förändrar hela villkoren för den mänskliga tillvaron. Det är ingenting annat och det ingen annan kunde åstadkomma. Det gjorde Gud.
det gjorde Gud.
När det var uppenbart att allt hade misslyckats och mörkret liknade som hängde tjockt och hopplöst över människan,
då stiger Gud in på scenen.
Gud gjorde det. Grekiskan börjar med ordet Gud. Gud gjorde det. För det är riktigt markerat. Allt kom från Gud. Frälsningen är alltså ett resultat av att Gud har handlat. Gud tog första steget till försoning. Utan Guds handlande hade frälsningen varit omöjlig. Innan världens grund var lagd, mina vänner, var hans handlande planlagt och bestämt. I alla andra religioner står hoppet till människan. Och hon är utlämnad åt sina fatala försök att behaga en gudom. Men här står hoppet till en gud som har handlat i historien. Inte bara så att Gud kommer in och hjälper till när vi först har gjort så gott vi kunde. Och tycker att nu Gud, nu får du vara nöjd för mig. Och är det någonting ytterligare du kräver så får du väl själv hjälpa till då. Nej, förhållandet är istället så att vi totalt hade misslyckats. Och nu är det bara Gud som kan göra någonting. Från början till slut. Hur tog sig Gud an vårt dilemma? Jag vill tillbaka i det gamla evangeliet, mina vänner. Det gjorde Gud när han sände sin son. När han sände sin son. För att borttaga synden i köttet. Eller synden. Och fördöma synden i köttet. Och så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Observera här hur hela gudomen är involverad i vår frälsning. Gud, fadern, sände sonen. Sonen fördömer köttet och synden på korset. Den heliga ande träder in och förverkligar det i den troendes liv. Den treenige guden initierade frälsningen. Den treenige guden genomförde frälsningen. Den treenige guden förverkligar frälsningen genom den heliga ande. Det är den treenige guden från början till slut. Åttonde kapitlet börjar med den triumferande deklarationen. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Hur kan vi vara så säkra på det? Jo, svaret är att vi är inkluderade i Guds frälsning. Och det är hans frälsning från början till slut. Det är inte på oss det hänger. Frälsningen är Guds handlande. Om frälsningen i något litet avseende skulle bero på oss, då skulle de flesta av oss kanske misslyckas. Men nu, allt kommer från Gud. Precis allt kommer från Gud. Halleluja! Gud tänkte frälsningen. Gud utförde frälsningen. Gud kommer att fullborda frälsningen. Och motivet är Guds kärlek. Och det finns ingen mäktigare kraft i universum. Ty så älskade Gud världen. Så älskade Gud dig som sitter här. Att han sände sin son. Steg in i människosläktet för din skull. För att ta sig an din frälsning. Det är viktigt. Du kommer aldrig att ha någon frälsningsvisshet förrän du lär dig inse att frälsningen är helt ifrån Gud. Det är han som kallar. Det gör han nu. Någon här. Det är han som förlåter. Det är han som rättfärdiggör. Det är han som verkar i både vår vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är han som ska förhärliga oss. Det har han redan bestämt. Frälsningen är möjlig på grund av att Gud har blivit människa. Nu hinner jag inte gå in på inkarnationens underbara mysterium. Men det finns en medlare i historien som kan representera oss inför Gud. Som har tagit sig an vårt dilemma och löst det. Och kan träda fram inför Gud och säga, Gud, nu är dörren öppen. Nu har jag bringat mitt offer. Nu kan du frälsa vem som helst som kommer. Du ser, Gud kunde inte sänka lagens krav för att göra det lättare för oss. Istället sände han sin son som underordnade sig lagens krav och uppfyllde lagens krav. Ärade lagen. I vårt ställe finns nu en rättfärdighet oss till godo att göra anspråk på. Jag får gå till avslutning. Och nu riktar jag mig till dig som ännu står utanför Guds handlande. Vilken triumf jag har förkunnat här idag och bara börjat på det. Jag vet inte vad det ska leda detta åttonde kapitel. Men vilken lättnad det måste innebära att inse att det finns ingen fördömelse för mig. Vilken vila, vilken glädje. Äger du den glädjen och lättnaden idag? Den kristne har rätt att vara lika obekymrad inför lagens domar som det lilla barnet som ligger jollrande i vaggan och leker med sina fingrar. Det är den kristnes lott, det är min vän. Har du den glädjen? Har du den tryggheten i din frälsning? Vi ska snart samlas till bön här framme. Du bör vara med då och tillgodogöra dig denna frälsningsvisshet i tro, gripa om vad Gud har gjort. Och är du utanför frälsningen, då är du fattig, då är du tom, då är du fortfarande kvar under lagens fördömelse, och trots alla dina präktiga ansträngningar är du dömd att misslyckas. Vill du komma in i ett rätt förhållande till Gud idag? Det finns inget annat sätt att undkomma än genom Guds egen väg. Du har försökt själv. Har du inte insett snart att det inte lönar sig? Allt ändå dömt att misslyckas. Varför inte kapitulera idag? Varför inte komma idag? Idag är frälsningens dag. Det är ju när du har kommit till botten av dig själv och insett att du inte kan själv, som de goda nyheterna framstår som så återvärda Gud har gjort.